Hälsa till mamma av Sten Lindqvist, inläst av Mitcho Batalov för Saga. Ett. Den stora tallen rörde sig omärkligt, nästan som om att den inte ville. Nu hade den ju naturligtvis ingen talan, men efter 286 år verkade snabba slutet orättvist. Det dova suset i den stora kronan ökade i samma takt som stammens lutning. Suset överröstade lätt motorsågen som nu hängde i hans hand. Det dödsbringande svärdet pekade mot marken. Vinandet avbröts av det enorma braket, då tusen av den mäktiga kronans grenar bröts mot den kälade marken. Denna krona hade liksom dess första genom luften virvlande avkomma stått där i åratal. Lika odevalverad grön, oavsett årstid och konjunktur. Den bara stod där och förräntade sig, år efter år. De där bjässarna var vad han kallade riktig hårdvaluta. Det fanns bara några få kvar av den här dimensionen, och det var synd att det inte var fler. Motvilligt hade han ändå beslutat att det var dags. Efter att ha gjort det där väl tilltagna fällhugget hade han ändå varit tvungen att mödosamt pulsa i djupsnön med motorsågen runt den grova stammen. Den här tallen hade helt enkelt varit enorm. Aldrig förr hade han fällt något liknande. Det blev andäktigt tyst när han tryckte på motorsågens stoppknapp. Thomas kände sig också en smula andäktig. Lukten av de flyktiga avgaserna blandad med doften av kåda och tvåtaktsolja kittlade i näsan när han tungt satte sig på den grova stammen. Det här var en rejäl en, tänkte Thomas, medan han drog åt sig ryggsäcken och tog fram ståltermosen och tumbrömackan med mesmör. Som vanligt hade Viola, hans mamma, gjort i ordning mycket mer massäck än vad han egentligen behövde. Nå, den smörgås som alltid brukade bli över hade han för vana att ta till kaffet morgonen därpå. I den 10-gradiga kylan ångade naturligtvis från det ljumma kaffet. Därför blåste han automatiskt innan han onödigt försiktigt sörplade i sig de första välbehövliga dropparna. Hans vänstra hand drog sakta över den grova barken och han suckade. Det kändes som om han ville be om förlåtelse, för allt levande i naturen var som hans vänner. Egentligen hans enda riktiga vänner. Kaffekoppen blev tom och smörgåsen tog slut alldeles för fort. Men han satt ändå kvar och bävade lite inför det som återstod. Redan inom en halvtimme borde den stora tallen vara kvistad och uppkapad i lagoma längder. Han orkade nog bara ta ett par träd till idag. Visserligen var han stark nog för ett helt dagsverke. Men han hade börjat bli lite bekväm. Det är ju ingen ungdom längre, urskuldrar han sig i sin lathet. Faktum är att han var fullt frisk och urstark. Av inget oväntat hade han nu vid dryga 40 dragit på sig en skaplig kulmage. Liksom de få bekanta och jämnåriga han hade så föredrog han att kalla den för pondus. Thomas kula var lika stor som det den blivit tillverkad av. Den var ungefär som en chipspåse, king size. Det bekymrade honom inte ett dugg, för han hade aldrig brytt sig om sitt utseende. De flesta påpekade att han var väldigt lik Ingmar Johansson, boxaren. Och det stämde ganska väl. Han hade inget emot det. Framförallt berodde det nog på gropen i den kraftiga hakan och kanske lite på den något sparsamma hårväxten. De bruna, nästan leende ögonen bidrog också till den allebjörnssnälla utseendet. Världsmästaren hade ju inte direkt sett elak ut, trots sin profession. Men man är som man blev, och det går det inte att ändra på, resonerade Thomas. Som vanligt, naturligt och okomplicerat logiskt. Desto mer brydde han sig om naturen. Som den här tallen till exempel, som han mindes ända sedan han var ett litet barn. Redan då hade den varit imponerande, och för varje år hade han sett den skjuta högre och högre. Det var ju så med primärer, de som var störst och skuggade de andra träden, så att de själva kunde växa sig ännu större. Han klappade tallstammen en sista gång.